Välkomna tillbaka till Mundial, Expressens podd om fotbolls-VM i Qatar. Petter och Noah och jag, Filip Gadd, i studion. Och Petter, du och jag har fått ett riktigt trist besked från Qatar.
Jaså?
Ja, men det har vi väl. Våra pass är ju inte godkända.
Nej, men vi har ju ändå fått beskedet att ni kan skicka in dem igen, ja, och få dem godkända.
Det funkar ju som så att först ska man ansöka om en akkreditering och sen, ja, efter det så måste man också ha ett visum. Och det är här vi har fastnat lite i limbo. Ja. Vårt pass har inte godkänt.
Vi skickade ju in simpla mobilbilder på våra pass, ja, och det godtar de inte. De ska skannas in.
Yes, så det ska vi göra nu. Så att än så länge inget grönt ljus för att åka in i Qatar. Vi hoppas att det löser sig.
Vilket lämnar mig i limbo eftersom jag har också skickat in en mobilbild på mitt pass men inte ens fått svar.
Exakt, det här steget efter.
Ja, men du har ju en hint om vad som kommer skall.
Ja, jag ser inte...
Det är bara att förbereda.
Det ser inte bra ut.
Nej. Värm upp skannan, den kommer behövas.
Idag ska vi passar ju också Qatars planering. Så här, de hade 10 eller 12 år att planera en premiärmatch, ja, ändrade med 2 månader. Nu först när det är liksom några veckor kvar till...
Köp en scanner innan, ja, vi ska, exakt, åka hit.
Men det är väl också kanske deras sätt att inte få hit några granskande journalister bara heller. Att de bara kan skylla på
att de har förhalade. Ja, vi fastnar, exakt, i byråkratin. Ja. Mm, det är smart.
Det är en sån kommersiellt oattraktiv genre och journalistik så att vi har inte råd med scanners, vilket de har bettat sten hårt på. Att de kommer inte ha råd att scanna in sina pass och stanna dem hemma istället.
Vi lägger allting på, de har inga scanners på roulettebordet, tack.
Än så länge verkar det ju funka.
Ja, verkligen.
Vi ska gå igenom grupp C idag med lagen Argentina, Saudiarabien, Mexiko och Polen. Och som vanligt så måste vi döpa den här gruppen för någonting. Petter, jag vet att du har ett litet kontroversiellt förslag här.
Ja, jag hoppas verkligen att du har ett bättre. För jag har...
Du tittar på Noah nervös nu,
ja. Ja, kan det ha någonting med Saudiarabien att göra? Och det är också så som att jag skulle ta illa vid mig om du retas.
Nej, jag bara vet att du kan vara väldigt dömande, ja. Jag är väldigt känslig. Jag försökte hitta någon slags gemensam nämnare här, ja. Och det jag har kommit till är nazistinblandningsgruppen.
Fortsätt.
Argentina var det många
som flydde till.
Som flydde
av
till.
Tyskarna.
Av tyskarna, ja.
Låt oss vara väldigt tydliga.
När det väl hade gått åt skogen för nazist-Tyskland så var Argentina ett tillhåll för dem.
Så är det.
Förlåt, är inte det klassiska vem vet mest-klippet med killen som gissar på... vem det var som flydde till Argentina av nazistledarna. Han svarade,
kan det vara Hitler?
Men just det,
ja. Ja, förlåt.
Fortsätt. Nej, det var det inte. Saudiarabien, lite luddigare, men jag hittade någon gammal avhandling om att det fanns ganska starka band mellan nazisttyskland och Ibn Saud, alltså själva Saudiarabiens, han som gjorde det självständigt, att Hitler talade sig ganska varm om honom och den islam som praktiserades där, för att det var liksom hjältemodigt och hårt. Sen utåt hade han ju en helt annan bild av muslimer. Men att det var, ja, som en mer praktisk syn på kristendomen, tyckte Hitler.
Då har vi 2 av 2.
Yes. Sen så Polen, ganska self-explanatory.
Ja, behöver inte gå vidare.
De var inne där och rotade.
Vad de gjorde där. Sen har jag råkat stänga ner den fliken som jag hade med Mexiko.
Ja, men det finns en koppling.
Men det finns en koppling och jag tror att det var något liknande Argentina, fast inte lika populärt.
Okej.
Okay. Wow, okej. Okay. Mitt då lite mjukare förslag är ju bara helt enkelt Sveriges grupp. I och med att det var här Sverige förmodligen hade spelat om de hade vunnit över Polen.
Ja.
Lite tråkigare.
Känns mer säkert kanske.
Ja, ska vi ta det eller?
Ja, jag tror vi tar Sveriges grupp.
Vi tar Sveriges grupp.
Då ska vi gå igenom Sveriges grupp då. Och vi börjar...
Varför lät ni mig hålla på och svamla om nazism?
För att vi ska kunna klippa ut detta i ett separat klipp och sen bara lägga ut på Twitter.
Tack.
Ja. Vi går vidare till Argentina då. Laget som väl får ses som de stora favoriterna i Sveriges grupp. Världstreorna Argentina som gick obesegrade genom VM-kvalet och slutade 2 bakom Brasilien. Historiskt hittar vi 2 VM-guld och en finalförlust mot Tyskland 2014. Till exempel. Förbundskapteten heter Lionel Scaloni. Kommer ni ihåg honom? Ytterback, VM-spelare 2006. Han vann La Liga med Deportivo La Coruña 2001 och tog över landslaget efter VM i Ryssland. Och efter det har det faktiskt gått rätt bra. Bara 4 förluster på 49 matcher och i fjol ledde han Argentina till seger i Copa America. Deras första titel på 28 år. Blir det en ny titel nu?
Jag tror faktiskt det. Det här är mina guldvinnare. Jag tror att dels var Copa America-segern extremt viktig för att det tar lite pressen av det. Messi har den där större titeln nu. Och sen så tror jag, det låter hemskt, men att Maradona inte är med oss längre gör också att Messi kan slappna av på ett annat sätt, för att den jämförelsen behöver inte dras lika hårt nu när Maradona inte kan sitta i eventuella tv-soffor i Argentina och snacka.
Och Agüero inte med heller, så att han slipper Maradonas familj nära inpå. Jag tror på riktigt att det är viktigt också.
Ja, men ni tror det?
Ja, men alltså det jag tror det har vilat så fruktansvärt tungt på Messi. Hela jämförelsen och snacket, och att det är liksom Maradona finns där så nära på något
undrar
sätt.
Om det har hänt att han kommer av planen i någon viktig avgörande mästerskapsmatch och Agüero har skickat en skärm, visar telefonen har en skärmdump där hans tjej då, som ju är Maradonas dotter.
Nej, de är frånskilda.
De är frånskilda, men ja. Jag tänker den tidigare perioder och bara liksom så här, här är lite tips från svärfar. Mm. Alltså att det hela tiden, att för Maradona, om Maradona har humor har han ju skickat små tips via Agüero till Messi under mästerskapen.
Och det jag tror nog Maradona hade humor.
Ja, men det tror jag med. Ja. Det tror jag. Man tror mycket om honom, men ja,
men han kanske festar bara i sättet. Han kanske var för full bara.
Maradona?
Ja,
det förstår jag för dig. Tala illa om en avliden på det sättet.
Okej då.
Men på riktigt, alltså man såg någonstans, om ni har sett bilderna från när Copa America-guldet säkras mot Brasilien. Om man ser på Messi hur 10 000 ton bara försvinner från honom.
Ja. Men han vet ju också med sig själv att det här, han har ju sina sista chanser nu.
Ja, han har ju till och med gått ut och sagt att detta är mitt sista VM.
Ja.
Och jag tror att, men det är med lättare steg han tar de här kliven nu. Och dessutom har du ju sett, visst det är PSG för allt i världen. Men det har ändå startat ganska bra den här säsongen för honom. Och jag tror att det här är det stora målet.
Ja. Han märker ju må lite bättre i PSG än vad han gjorde första säsongen när han ser ut att må alltså,
ja,
riktigt dåligt.
Ja, de funkar ju mycket bättre nu också som lag PSG. Så det är klart att han, av det skälet är det bättre. Men sen, alltså, överhuvudtaget, det här är en ganska välbalanserad trupp de har kommit med Argentina den här gången. Alltså, det är ju tidigare har varit, man tyckte kanske att man har haft en fronttrio av världsklass och en riktigt bra mittfältare. Men nu är det ju över hela laget, tycker jag, spelare som presterar ganska bra över hela planen i olika delar av, alltså, i olika delar av laget. Så att det är, jag håller med om att de är. Scaloni är också intressant. Han och Aymar som fick jobbet från början, var fan, som delat ledarskap. Aymar är väl landslagstränare nu. Men lite från ingenstans. Vi var inte superbeprövat. Scaloni, för övrigt, ett minne av honom var ju när han jag kommer ihåg att jag köpte ett utgåva 4-4-2 när jag var i tidiga tonåren, när han hade gått till West Ham precis. Mm. Och han gjorde tydligen en helt fruktansvärd session där. Ja. För att de skrev
det
bara,
var en utlåning, tror jag.
Ja, det var bara, han passerade en bisats, kommer jag ihåg, jag minns formuleringen, att det var West Ham comedy right back Lionel Scaloni.
Han är bra.
Det är väldigt brittiskt avfärd honom som en komedi högerback bara för att han var dålig i West Ham.
Ja, och titta på honom nu.
Ja, men eller hur? Ja. Nej, men och sen så då, man ska inte glömma bort, nu pratar vi om Messi och så kan man säkert prata om 34 år Maria som väl har sett sina bästa dagar, men många spelare som är som vi vet vad de går för. Det finns ju också en tillväxtkategori här, till exempel Julian Alvarez som man väntar ju på att han kommer få sitt stora genombrott, och han slog igenom med sånt underbrak i Argentina att han var ju, började ju bli en ganska, kändes som central del av det här landslaget innan han gick till City i alla fall, så att jag gissar att vi kommer se ganska mycket av honom i sommar.
Jag tror också det, sen så på återväxten har Enzo Fernandez i mittfältet, han som spelar i Benfica, som har fått strålande starta, varit jättebra i Argentina också, och för alla oss FM-heads, Thiago Almada som trots allt gjort en landskamp och kan vara med,
spelar i MLS nu, va?
Ja, och man kan känna nästan sig som en liksom stolt far på något sätt att
som scoutade honom 2026.
Exakt, här mitt FM Wonderkid.
Ja.
Nu får du göra det i verkligheten.
Nej, men det enda problemet då, om man ska sätta någonting, men det är ju kanske inte ett stort problem. Jag såg att du gjorde stora saker av det precis igår innan vi spelade in det avsnittet. Det var ju då att Dybala gjorde illa sig när han sköt en straff för Roma och verkar ju missa VM för att det var en så pass allvarlig muskelskada. Men Dybala har inte varit någon vidare bra tillgång för Argentinas landslag. Han har aldrig riktigt funkat i det här laget, därför att han spelat på position där det finns bättre spelare kanske, och det liksom inte, han behöver ju ett lag som kretsar kring honom på ett annat sätt än vad Argentina har kunnat göra, med tanke på vilka andra spelare som har funnits där. Jag tror han har gjort 3 mål på typ 34-35 landskamper.
Exakt, 34 landskamper, 3 mål.
Och det är ju, jag menar, det säger väl talvis tydliga språk för en spelare av den kalibern. Så att, ja, ett avbräck för Argentina att Dybala inte finns som alternativ, men det är ju inte någonstans att de rycker ut hjärtat ur sin startuppställning.
Skulle ett VM-guld för Argentina nästan stänga diskussionen med Ronaldo versus Messi? För att det som har varit argumentet hela tiden mot Messi har ju varit att han aldrig har lyckats i landslaget.
Fast nu har de ju vunnit, Ronaldo vann ju ett EM och Messi har vunnit ett Copa America. Det går väl att likställa på något sätt.
Ja, men jag tänker om det kommer ett VM-guld nu också för Messi då?
Ja, det skulle väl säkert för historieböckerna se ut så, ja. Det tror jag.
Sen så skulle säkert diskussionen inte ta slut.
Nej, det kommer ju aldrig ta slut såklart.
Men, eller jo, det kommer den, för att till slut kommer de som håller på med den här diskussionen vända sig till Mbappé, Haaland.
Ja, precis. Mm. Ja, men exakt. Men däremot, det man kan tycka med de två i övrigt nu, att de ska spela VM här båda två, det är att de har ju tävlat i att liksom sabotera sina rykten ganska mycket senaste år. Ronaldo genom att vara en crybaby som liksom inte funkar någonstans, bara sabba fall lag och tänker på sig själv, och dessutom en del andra historier i bakgrunden med Ronaldo som inte har varit så himla smickrande. Och i Messis fall samma sak, flytten till PSG, det är klart att han blev en sorts offer i den historien, att han var tvingad bort från Barcelona, men sen då att han spelar där och samtidigt åker runt och är ambassadör för saudiska turistmyndigheten. Ja, men det ser, allt de har gjort egentligen de senaste 2-3 åren har ju inte direkt, de har ju inte kapprustat mot att bli ihågkommen som den största utanför planen i alla fall.
Messi gick väl ut bara häromdagen och sa till alla sina följare på Instagram, ska ni åka till Qatar så missa inte Saudiarabien, för det är så fint. Passa
han,
på.
Han kommer ju hålla sig poänglös i den matchen.
Spelar han ens?
Alltså,
för Saudiarabien.
Ja, exakt. Han är den här gula
lekkillen. Det är en half and half scarf fast som spelar.
Ja, han kör en half and half tröja också.
Ja, det är små bollen får lov att använda.
Ja, klassikern. Ja, precis. Någon som har på sin gul väst och en bollhållande lag.
Så kommer det funka.
Ni som har lyssnat på den här podden innan, ni vet att vi har segmentet Panini-spelaren där Noah och Petter får plocka ut en spelare från varje VM-trupp och sätta in i sitt samlaralbum. Plocka ut någon som de brinner lite extra för. Vem har ni plockat ut i Argentina?
Jag har valt Rodrigo de Paul.
Bra.
Varför det är bra?
Ingen press. Det var säkert jättebra.
Det finns jävligt mycket fotboll i honom. Och han är lite av så här en härlig sydamerikansk gris också. Ja. Han kan ta sina röda, han kan ta sina fula tacklingar och han funkar lite som Messis livvakt. När Argentina mötte Honduras i någon match så honduranska publiken, givetvis när Messi är på besök, det händer ju ofta när han besöker lite mindre länder att det kommer liksom planstormar och sånt där. Eller folk i liksom Honduras stab som vill ha en bild med honom. Och då ser man att det är någon honduransk ledare som håller i Messi och de Paul bara går fram och rycker i armen på oss. Bort med dig, det är min kille.
Du rör inte honom.
En livvakt både på och utanför planen.
Ja, men exakt. Jag gillar det på något sätt, att det här är liksom inte någon dålig fotbollsspelare. Tvärtom, Rodrigo de Paul är bra. Men det finns grisigheten och han liksom tar sitt livvakt uttag på allvar som jag verkligen uppskattar.
Jag var väldigt inne på att ta Alexis McAllister bara för att han är en skotsk argentinare. Men nu har jag ju valt varenda spelare jag har tagit har spelat i Brighton, så jag kunde inte ta honom. Alltså jag har bara tagit Brighton-spelare hela vägen igenom. Ibland har jag tagit Brighton-spelare som inte ens är med i VM.
Nej, bara för att, liksom.
Men så jag valde Angel Correa istället, för att han är en oförlöst fotbollsspelare fortfarande. Oh. En underbar spelare att titta på, och på tal om då mentalitet och så här särdrag i hur man spelar fotboll, hur aggressiv han kan vara, att det finns något sorts fotbollskulturellt från Sydamerika i det. Och en forwardstyp, jag såg att han häromdagen var väldigt förbannad för att han inte fick spela i Atletico Madrid, och hur Simeone älskade att han var väldigt förbannad och att det liksom var hela hans persona på något sätt. Han har mer eller mindre haft en karriär på europeisk elitnivå där han inte riktigt har fått till det, men han har varit tillräckligt förbannad för att få vara kvar, och det har jag alltid gillat med honom.
Vi har valt alltså två argentinska grisar från general argentinska grislaget Atletico Madrid.
Ja,
det är ju, tycker jag ändå säger någonting.
Fin mysig stämning i studion när ni kan hitta många gemensamma nämnare. Ska vi gå över till Saudiarabien?
Nej, det ska vi inte, för vi måste prata om det kanske sjukaste med landet Argentina. Okay. Jag måste få ta upp det här.
Nazistkopplingen?
Nej, den är det här är någonting annat. Det här är någonting annat. Jag fortsätter vara inne på sidor som har I never knew that about Wales.
Finns det för varje land på den sajten?
Nej, men det finns olika sajter som har ungefär samma information.
Funny facts.
Kör.
Argentinas nötköttskonsumtion.
Ja, den är jävligt hög.
Den har nått rekordlåga nivåer nyligen. På blott 49,7 kilo nötkött per person och år.
Ja.
Vad tror ni att det ligger på i Sverige?
49.
Jag vågar inte gissa.
Men vadå, hälften då?
Ja,
25.
24.
24,
ja. 24 kilo nötkött per person och år äter vi i Sverige. I Argentina är vi alltså på rekordlåg nivå.
Men det är ändå dubbelt så mycket.
När de äter dubbelt så mycket. Rekordåret i topp för Argentina var 1956. Då åt varje argentinare 101 kilo nötkött per person och år. Förstår ni vilka snuskiga mängder kött det är?
Det är nästan 10 kilo i månaden.
Ja. Alltså jag är på riktigt svårt att greppa. En genomsnittlig svensk idag, allt kött inräknat.
Han sände så, alltså, har deras Thomas Gylling då haft programmet 100 kilo nötkött på TV?
Nej, men det gör de bara hungriga ju.
Ja, men jag menar, det var man ju sugen på godis när man liten här också.
Ja, men tänk er, de här då lyxfällan, ni vet, de brukar ju fälla ner, det vill säga ciggpaket, så här mycket cigg har du rökt på ett helt år. Tänk när de fäller ner ett ton nötkött.
Ja.
Massa Andreas. Hyggbiff.
Vad är det här?
Jag är förvånad över att det här landet ens existerar.
Men varför är det rekordlågt då?
Jag tror att det är skatt på kött. Jag var i Argentina för några år sedan och då var de skitsura på presidenten för att de hade höjt skatten på kött.
Men är inte det också en grej att man, när man reser dit, att det är kött är gott? Det är gott kött i Argentina.
Jo, det är det säkert. Mm. Alltså, så här, vi var på någon sån här grillrestaurang, asado-restaurang. Men det var liksom en buffé. Och det var liksom det absolut vidraste jag sett. Liksom argentinarna tog ju bara liksom en sån här vit Ikea-tallrik. Bara ett berg av kött. Det var en ganska schysst salladsbuffé. Den tittade de inte ens på. Det var liksom, kunde lika gärna varit så här plastfrukt.
Det är
liksom.
Lite i England också, det är också pliktskyldigt tomat bredvid.
Liksom. Jo, men i Argentinas fall var det ju fräscht. Liksom. Mm.
Ja,
det var
fattar,
ju liksom, antagligen ganska närodlat också. Ja. Men de gick bara
men
på.
Men that way.
Ja, exakt. Det är dags att dra den första grotesco-referensen här. Det är som svennen i Svenne åt bara grönsakerna. That way. Och sen gå åt andra hållet. Så vi går vidare till Saudiarabien nu.
Ja, förlåt, jag var bara tvungen att säga detta.
Jag förstår, det var en fantastisk faktor. I'm gonna move out of my wheels!
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Okej, vidare till Saudiarabien då. 51 på världsrankingen, vann sin grupp för Japan och Australien och gör nu sitt sjätte VM. Bästa resultatet kommer ju alla VM 94-vurmare ihåg, för då blir de utslagna av Sverige i åttondelsfinalen. Så de har ju rätt schysst facit i VM-sammanhang, men framförallt så har de VMs snyggaste förbundskapten. Bildgoogla nu fransosen Hervé Renard, som gör sig riktigt bra i tajt vit skjorta, solbränna och mittbena. Ja, han är faktiskt jättesnygg. Han har en helt okej karriär som mittback när han spelade fotboll i Frankrike. Han avslutade den i den lilla klubben Draguignan. Ja, uttalet är bedrövligt. Där blev han istället tränare över klubben och varvade det med att starta en städfirma som han verkar ha satsat helhjärtat på i 6 år, för där är det en liten lucka i hans wikisida. Och sen så är CV:t precis så stökigt som man kan förvänta sig av en saudiarabisk förbundskapten. Häng med nu. 2004 så har han hand om Cambridge United League 2, och sen så får han sparken därifrån, drar till Nan Dinh i Vietnam. Detta gör han alltså bara på en säsong. Och sen vidare till den franska tredje ligan. Han tror över Zambia, vidare till Angola. Han gör 6 matcher i den algeriska ligan. Tillbaka till Zambia. Han blir en nödlösning i Ligue 1. Han går till Elfenbenskusten, går till Lille, sen Marocko, och sen 2019 så är han i Saudiarabien.
Hade han Lille där på vägen?
Ja, han hade Lille också. Ja, det var det. Där han var nödlösningen, exakt. Mm. Hoppade in och sen så fick han sparken därifrån också. Och väldigt snygg, sa jag det.
Ja, du nämnde det.
Bildgoogla honom. Väldigt snygg.
Jag känner att förtroendet för honom när man hör den där listan är verkligen shit.
Vilken kille.
Vilken kille.
Ja. Ja, han är.
Men jag tycker det,
men det är väl också då, det är väl att han har haft en städfirma, så går han in och städar upp lite klubbar, sen får han sparken därifrån. Det var ändå rätt bra.
Ja, men helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Men det är ju, jag tycker att det är lite så här. Ja, så kan en fotbollskarriär också se ut. Eller en tränarkarriär.
Ja, men det är ju en kategori tränare som håller på så här. Och de dyker ju upp varje VM för att deras väg råkar korsa VM-slutspelet där. Alltså så här, det sitter ju till sett 50 andra franska förbundskaptener ute. Någon har Salomonöarna och någon har Palau liksom. Bara att de kvalificeras inte för VM. Men deras levebröd är obskyra förbundskaptenens jobb liksom.
Och så har vi nästan Svennis liv blivit nu också på senare år. Liksom efter.
Det gick åt det hållet. Ja. Det gick åt det hållet.
Absolut. Ut sig lite.
Ja, exakt. Om det, men det är ändå lite Sydkorea där, jobb, lite Japan, liksom. Alltså lite Kina, det är också lite stökiga.
Roger Palmgren var väl en sån, och han hade haft hand om Sierra Leones landslag ett tag och så vidare. Sen kanske inte hade så jättemånga, men han hade nått till det.
Man fastnar i någon typ av liksom, som den allsvenska tränarkarusellen. Liksom.
Lite. Att du har erfarenhet. Ja. Vilken typ av erfarenhet? Det skiter vi i. Välkommen till jobbet.
Okej, så hur kan det gå för den här skitsnygge tränaren då och hans Saudiarabien?
Det slående med Saudiarabien är ju att det måste vara enda landslaget där ingen spelare i truppen ens vid någon tidpunkt har befunnit sig utanför Saudiarabien och spelat fotboll. Det är ju en spelare. Ja, jo, jag vet, jag hittade också det. En match för Villarreal.
Nej, men jag har en annan också.
Jaha, har du det? Ja, oh, wow, oh, okay. Wow. Då kommer vi till honom. Scoop. Men det som är roligt med det var för att jag blev också lite upphetsad när jag såg att Salem Al-Dawsari hade spelat för Villarreal i La Liga. Bara, shit, har jag fan missat. Har det varit en saudi som har fått minuter i La Liga? Mm. Innan jag insåg att det var det här dealen som saudiska fotbollsförbundet skrev med La Liga, där de tvångsskickade spelare till Villarreal. Och Villarreal liksom, pliktskyldigt skickade in honom planen en gång och sen skickade hem honom igen.
Ja. Det var ju det här konstigt när de höll på att spela spanska superkuppen i Riyadh. Ja. Precis, det började. Liksom,
det skulle också bli något samarbete med spelare då som skulle komma. Exakt. Men det var väl kanske, det föll på steget grepp lite grann.
Ja, vi kan ju inte ta in koppen i hela ligan. De upptäckte
jag menar det.
Ja. Men det är väl också som vissa skolor har, att man skickar liksom en halvklass någonstans i någon byhåla i Frankrike och så ska de lära sig franska i 2 veckor och sen så skickas de tillbaka igen. Det är väl lite, var väl lite samma upplägg här bara.
Ja, men tanken var väl säkert att spelarna skulle bli bättre. Men det är ju lite grann som om McDonald's skriver avtal med La Liga, att så här, våra anställda skulle tycka det var kul att spela fotboll. Och se. Det funkar ju liksom inte längre.
Det är ju bara en tidsfråga innan det kommer hända.
Absolut, det vet allihopa.
Ja. Men detta Saudiarabien då, som har knappt har någon internationell erfarenhet, i alla fall nästan alla spelare i den inhemska ligan. Mm. Men är de så kassa egentligen då, som att de ändå tog sig före Japan och Australien i sitt kval?
Jag tycker nästan det talar, vi kommer nog komma in på det sen också, men jag, det här VM-suspelet tycker jag präglas av ett väldigt starkt Europa.
Ja, och ett ganska starkt Sydamerika, va?
Ja, sen så är det liksom Senegal som står ut från den afrikanska federationen, men de andra lagen, både från Asien och Nordamerika,
de har inte närmat sig på pappret.
Nej, snarare tvärtom. Jag tycker att liksom skillnaden är större än vad den varit.
Kanada är lite intriguing för att det är Kanada.
Ja, exakt, ja, men det är för att det är ny bekant.
De ser inte bättre ut än de bästa amerikanska upplagorna som har varit med.
Absolut inte, absolut inte. Det är fortfarande så att Atiba Hutchinson, 371 år gammal,
spelar och tränar laget.
Ja, exakt. Och Saudi tycker jag är ett av de här som, ja, men de är ofta med, men liksom jag tycker att det känns som att skillnaden på dem, nu slog de Egypten i Ryssland, kommer jag ihåg, i sista matchen.
Just det, och de fick stryk av Ryssland med fem mål.
Ja, exakt. Ja. Och de är ett svagt landslag. Ja. De kommer att ryka så det sjunger om det.
Men det kanske också är, jag vet inte, på sikt så kan man väl gissa att de kommer bli lite bättre nu eftersom de har iscensatt sin egen våldsamma fotbollssatsning i Saudiarabien.
De ska ha VM 2030.
Ja, de vill arrangera VM, men det är ju också investeringarna i Newcastle och att de tittar på andra klubbar och sådär. Sen är också att deras liga har ju under en period lockat till sig ganska starka tränarnamn och spelare faktiskt.
Ja, Quaison är väl där till exempel.
Robin Quaison spelar där.
Marcus Berg var med där.
Isak Kristelin var där i alla fall. Just jag vet inte om Berg var där.
Berg var någonstans med där.
Men
Chippen har varit där och svängt runt.
Ja, jo, han är ju kvar.
Ja, och sen till exempel, ta det faktumet att till exempel Nuno Santo, alltså Tottenhams tränare för förra säsongen, tränar Al-Ittihad nu till exempel.
Förlåt, Marcus Berg var i Förenade Arabemirat, ja. Alain.
Men Kristelin var där och Jakob Rinne var i Saudiarabien också.
Just det.
Så att vi har haft många svenska spelare som har varit där. Men det här liksom då, man ska tänka att de vill åt något organisatoriskt lärande från den europeiska fotbollen, så känns det som att de nu satsar snarare på att köpa in sig i europeiska fotbollsstrukturen än att importera den lika mycket. Mm. Men man kan tänka sig att de kommer bli bättre, precis på samma sätt som att Qatar väl har blivit lite bättre.
Ja, men exakt. Och jag ser också kanske om 8 år så kanske de har någon spelare ute. Ja. I Europa trots allt liksom.
Och jag vet ju med Newcastle till exempel, de har ju redan varit där på träningsläger och ska åka igen i vinter och så vidare. De kommer ju säkert rusta upp någon typ av akademi. Såklart. I Jeddah eller Riyadh och sådär. Så att det är ju en del i Bin Salmans moderniseringsprojekt av den saudiska ekonomin, fotboll, som precis som i Qatar.
Nu är jag väldigt nyfiken på vilken Panini-spelare ni har valt från Saudiarabien.
Ja, då kommer det Europa-bekantingen.
Ja, jag tog Salem Al-Dawsari för jag trodde han var Europa-bekantingen.
Ja, men det finns en till.
Ja, men kör.
Ni har tagit varsin.
Och det är Salem Al-Sheri som 2012-13 blev första saudier att näta i Europa när han under ett mycket underligt lån till Bieramar i portugisiska ligan spelade 7 matcher och gjorde 1 mål.
Han gjorde mål.
Ja.
Den jäveln.
Historisk.
Ja, och jag försökte liksom så här googla, finns det någon koppling? Finns det någonting? Ingenting. Han verkar bara, alltså Bieramar verkar bara, ja okej, men här
han
var
han bra.
Nej, ja.
Det var så många matcher.
Vi behövde en nödlösning. Vi behövde låna in en anfallare. Ja. Salem Al-Sheri fanns tillgänglig. Ja. Gjorde 1 mål på sina 7 framträdanden. Om jag kommer ihåg rätt. Och han saknade sin senaste truppen men var med mot Australien i mars 22.
Ja.
Han gjorde till och med 2 mål i Bjärman senare. 2 mål på 7 framträdanden. Kom in sent i den saudiska truppen, men har gjort 8 mål på 16 landskamper. En liten...
Joker.
Den lilla verkligen favoriten jag kunde hitta i det här.
Jag kan att jag tog allt av Sarri var ju då att han har ju faktiskt gjort 17 mål för landslaget, vilket ju är lika mycket som en av de bästa mittfältarna de hade där. Så att, ja, men vi sitter här. Vi sitter med de två trumfkorten om saudierna ska vinna gruppen.
Mm. Ja, och kanske blir det VM-guld på hemmaplan 2030 om deras projekt fortsätter att se bra ut. Ska vi gå vidare till Mexiko då? Detta Mexiko som ju Sverige besegrade i VM i Ryssland för 4 år sedan. Mm. De slutade tvåa i den nordamerikanska kvalgruppen och rankas 13 i världen. Känns rätt högt för vad Mexiko kanske är. Mm. Trots att landet har spelat 16 VM-turneringar så har man aldrig nått längre än till kvartsfinal. Men kanske kan förbundskaptenen Gerardo Martino ändra på det. Tata som han kallas minns ni kanske från Barcelona-säsongen 2013-2014. Där blev det bara en säsong för honom som tränare efter en andra plats i La Liga och 0 titlar. På landslagsnivå har det dock gått bättre. Han var... förbundskapten för Paraguay, VM 2010, då blev det kvartsfinal för deras del. Han har också lett Argentina till final i Copa America för ett antal år sedan. Och nu är det alltså Mexiko som gäller. Alltså, är de verkligen 13:e bäst i världen? Det låter ju extremt.
Ja, jag reagerade på det också och jag tycker faktiskt för allt att truppen ser svaga ut än på länge.
Ja, jag tänkte att ska vi bråka om detta, men det ska vi inte alls. Alltså, jag vet inte om jag sitter svagare än Mexiko.
Jag tycker att den ser bättre ut än på länge. Nej, men det var framförallt att, då, att spelarna som nu skulle ha vuxit ut till de här spelarna som skulle ha bärande. Jag tänker inte minst på Lozano som har gjort det rätt bra i Napoli, ja, men inte höjden som man trodde när han var i Holland till exempel.
Eller
som man såg skymtar av kanske framförallt i VM 2018 när ju Mexiko imponerade stort mot Tyskland och så vidare. Så att de har inte haft en återväxten alls. Sen Jiménez som ju är liksom focal point för deras anfallsspel har ju också tappat efter sina skador.
Hans huvudskada har ju förändrat hans karriär extremt.
Tyvärr, för
han var en spelare av
absolut toppnivå. Liksom,
men det var ju så här, även han Diego Lainez, eller hur man uttalade, var det ju lite snack om när han var ung. Men liksom det har blivit Braga och det har blivit så här, precis som Hirving Lozano, att ja, men det är helt okej, okay, men det är liksom...
Det är inte superbra heller.
Nej, och tittar du på backlinjen så är det... Ja, det är inte jättemycket att vara glad för.
Försvarsspelet är ju, eller liksom, jag vet inte hur det ser ut på pappret, för jag har inte sett Mexiko spela så mycket, men däremot man måste bara konstatera att spelarnas klubbtillhörigheter där bak är inte roliga. Alltså. Det är de inte.
Det enda man kan hoppas på är att Mexiko går vidare så att Henrik Bernau Jönsson kan springa runt där borta och hitta firande mexikaner. Ja. Och kanske en och annan korean!
En av Mexikos få saudier.
Exakt.
Nej, men det man ska säga till deras försvar är ju att många av deras spelare, framförallt backarna, är ju ganska unga fortfarande. Ja. Alltså, de är ju ganska mycket 23-24-åringar som har spelat en del landslagskamper nu och samlat på sig en del erfarenhet. Så att det kan ju vara så att det är någon återväxt som man inte riktigt kan skönja härifrån.
Nej, exakt. Och de har väl såklart ett större fokus på om 4 år att de ska vara helt klara då när de är med och arrangerar. Men annars är det ju, alltså de har ju, vad är det nu? Är det 6 eller 7 VM-slutspel i rad som de lyckas ta sig förbi gruppen?
Ja.
Och det är nästan blivit som en naturlag. Men jag kan inte se mer än att den övriga gruppen förutom Argentina är sådär.
Nej, precis. Det är ju att man tycker kanske inte att Polen är bättre. Vi kommer ju till Polen, men det är ju det är att jag tycker att jag kanske, även om jag har varit mer imponerad av andra mexikanska upplagor, så kan man ju kanske tycka att det här ser ut ändå som den näst bästa laget i gruppen. Sen är det ju de här åldermännen som man, jag kan ju gilla att Guardado med sina 177 landskamper är med, och Guillermo Ochoa i mål också som har gjort hur mycket matcher som helst i 37 år. Så att det finns ju karaktär i det här laget som är roligt att titta på ändå. Och det får de till det. Jag menar, man ska heller inte alltid gå för mycket på hur spelarna har individuellt sina klubblag och så vidare. Jag kan ju tänka mig ett mittfält med Alvarez och Hector Herrera. De här liksom, och det kan ändå funka under ett mästerskap. Liksom.
Mm. På tal om karaktär, vilka väljer ni till ett Panini-album?
Jag fastnade för Edson Alvarez.
Ah, fan, har vi samma?
Har vi det?
Ja, därför att jag tittade mycket på honom i somras för att Newcastle ut efter honom. Han är superhärlig. Vi kan väl enas bara om att
ja,
han
men det kan vi väl göra. Ja. Det är ju sjukt att vi inte har plockat samma än.
Ja, det är bra.
Jag var ju inne och pilla på Alexis McAllister men visste men, att Brighton-spelaren...
Båda brände sig snabbt.
Ja, exakt. Ja, men jag fastnade också för hans historia in i toppfotbollen. Han är ganska lång och reslig nu, men han var ganska liten som grabb. Och nekade spela för sin lokala klubb för att han var för kort. Höll på att jobba i sin pappas fabrik som designade fotbollströjor till lokala lag. Så det var liksom hans väg in. Han åker på lite tryouts, hamnade hos Klubb Amerika som låg 2 timmars resa från hans hem, enkel väg. Och la 70% av sina första löner på bara liksom resa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka varje dag. Vi har hört den historien förr, men jag tycker att den är rätt fin.
Ja, nej, jag håller med.
Det är lika mysigt varje gång.
Ja. Ja, men sen, någon som har gjort någonting på riktigt.
Men sen vet jag ju också att när han var på väg bort från Ajax i somras, för då även Chelsea var ute efter honom, tror jag, så var det ju panikkänslor i Ajax på ett annat sätt än när Antony och de här försvann. Mm. De verkar ju tycka att han är en av de viktigaste spelarna i laget. Liksom. Så att jag tror att han är en spelare som vi kommer se mycket av på en ännu större scen i Europa så småningom.
Men 70% låter väldigt mycket. Tjänar han lite eller kostar det bara jättemycket?
Kollektivtrafiken i Mexiko är crazy.
Nej,
gissningsvis så hade han inga feta pengar.
Eller så är det bara en påhittad siffra.
Ja, det skulle det kunna vara.
Du kommer in och lite källkritisk.
Ja, men var det? Det var ju blott 63% av sin inkomst som han la på det.
Ja, okej då. Avrundat upp till 70 kanske. Ska vi gå vidare till Sveriges banemän Polen då? Ni vet ju, de gick till VM i Qatar tyvärr, så att det pratar vi inte om. Istället så nämner vi en 26:e plats på världsrankingen, att de har gjort 8 VM-turneringar och tagit 2 brons. Och samt att förbundskaptenen är mysfarbron. Okej, nu måste jag bara ta en paus för att klara av uttalet här. Czeslaw, då har vi förnamnet. Michniewicz, kanske, efternamnet där. Som ser ut lite som en polsk Peter Svärd. Eller som du sa, Peter, när jag visade en bild på honom. Ja, det är en Peter Svärd på vodka.
Ja, det var det du som sa att jag sa.
Ja, men du sa det.
Ja.
Och frågan är, du sa det själv, Noah. Är Polen så mycket bättre än Mexiko?
Nej, men det är ju... Därom
tvista.
Ja. Men det är väl svårt att göra den distinktionen. Man var ju inte dunderimponerad av Polen när de slog ut Sverige, eftersom de hade ganska mycket tur i den matchen, om man ska vara helt ärlig, i de 90 minuterna i alla fall. Men sen är det så här med Polen, att nu är den här generationen spelare som har burits upp och uppmålats som fantastiska under väldigt lång tid, tycker jag. De är ju på sjunger på sista versen. Lewandowski, Grosicki, Glick, alla de här liksom, att Glick ens är med ju helt knäppt.
Ja, det är faktiskt egentligen överraskande.
Ja, men så att det är ju spelare för spelare i Polen sämre än på länge. Och då ska man ändå komma ihåg att de har ju varit en regelbunden besvikelse i varenda mästerskap de har varit i. De har gått som tåget genom kvalgrupp efter kvalgrupp och sen kommit in i mästerskapen och inte fått till det. Och framförallt har Lewandowski inte fått till det i många mästerskap. Mm. Och alltid åkt ut i gruppen. Så att de har den här kvartsfinalen i EM 2016 där det var en riktigt grismatch mot Portugal för mig, ja, som de åkte ut straffar. Eller med efter förlängning. Jag tycker historien talar emot Polen här egentligen. Och framförallt då att tidigare har de kommit in med ett bättre kvalspel i ryggen i turneringarna. Nu kommer de dessutom med ett sämre kvalspel i ryggen, där man kanske inte tyckte att de såg så himla bra ut. Sen kanske det är så att det leder dem att spela lite mindre expansivt, lite mer riskminimerande. Och det kan gynna dem ganska mycket. För de har ju fortfarande, Zielinski är ju liksom, och Lewandowski, det räcker ganska långt.
Ja, men det är det jag landar i. För att jag tycker att det är så jävla svårt, för jag ser Argentina helt given topp, Saudi helt given jumbo, och så är det ju liksom Mexiko och Polen som ska slåss om det. Och det kan ju vara min okunskap om mexikansk fotboll, men jag ser att Polen har lite mer X-faktor, i brist på bättre ord. Det finns spelare som kan avgöra på ett annat sätt. Det finns lite mer erfarenhet av europeisk
fotboll. Allt jämt världens förmodligen bästa nia.
Ja, det finns en norrman som är helt okej också.
En världens bästa nia har de i Polen.
Nej, ja, det har de
han
inte.
Han är ju bättre än Haaland.
Det är han ju inte just nu. Det är han ju inte. Det kan du ju inte säga.
De här möts ju också i den första matchen. Mexiko mot Polen också. En riktig nyckelmatch för båda.
Ja det kan ju vara helt avgörande. För jag har svårt att säga att någon går på en plump mot Saudi om man får räkna med att båda torskar mot Argentina.
Absolut.
Nej, men alltså det blir ju Ukraina mot Sverige i 2012, va?
Ja, precis.
Alltså, första augustusmatchen.
Exakt.
Det gäller att få till det från första sekund.
Och jag tror ändå, trots det där att Zielinski-Lewandowski-kopplingen är så pass stark mot ett på pappret lite för svagt mexikanskt försvar, för att Mexiko eller för att Polen inte ska utmanövrera dem där.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi har tankeexperiment då. Hade Sverige gjort det bättre än Polen i den här gruppen? Det är nog många som kommer att sitta och tänka det,
ja,
när Polen spelar.
Det är en helt rimlig tanke. Alltså, det är ju intressant när vi pratar om att Europa har liksom stuckit iväg lite från olika... Jag håller med, Polen är väl, förutom Wales, kanske det svagaste europeiska laget i VM.
Mm.
Och alltså, de är så jävla jämnbördiga med Sverige, tycker jag. Alltså i kvalitetsnivå.
Ja, jag håller med. Men det är också det här att det är ojämnt mellan lagdelarna igen. Alltså i Polens fall. Att jag tycker att det som är svårt med dem, precis som man tittar på Mexikos trupp, är ju att, vilket gör dem svåra att hitta någon sorts helhetsbedömning av. Mm. Som att det, hur mycket väger svagheterna på vissa håll, uppvägs de upp av styrkorna på andra håll? Liksom.
Mm. Ja. Fan, jag landar ändå i att...
Men ska vi inte bara gå igenom då, som om Sverige hade spelat då? Ja. Mexiko i första matchen, hade det gått så att säga där? Hade Sverige slagit Mexiko?
Nej,
i öppningsmatchen?
Oavgjort.
Ja.
Oavgjort där. Sen hade de mött Saudiarabien.
Seger,
4 poäng. Och sen Argentina sista.
Torsk.
Byter in Anders Svensson.
Ja, det här är de logiska utfallen. Alltså, ja. Jag tror att som Sverige spelar just nu så hade de fått torsk mot Mexiko också.
Och vunnit mot Saudiarabien.
För Mexikos mittfält är för mycket, alldeles för bra för Sverige.
Ja.
Ja, kanske
3 poäng räcker inte för att gå vidare.
Det är ingen spelare i närheten av alla vad det
nej,
så är.
Nej, då rätt. Men där har ju Polen Zielinski, som jag tycker står över, ja, också. Ja. Som kommer att tvinga Mexiko att... De måste tänka på honom på ett sätt som de inte behövde tänka på samma sätt. Mm. På ett svenskt mittfält.
Mm, det är sant.
Alltså, jag vet inte, jag håller Polen, så jag håller med att i själva kvalmatchen hade Polen lite tur.
Mm.
Men här och nu så är Polen lite bättre än vad Sverige,
ja, men
är
de då.
Nu kanske lika bra att Sverige inte gick vidare då, så vi slipper liksom se att Sverige åker ut.
Ja, men tänk dig själv, storbildsskärm,
lussebullar,
Södermalm, 4 grader, ihållande regn,
1-1 mot Saudiarabien.
Ja, vem hade inte velat vara där?
Nej, sant. Nej, kanske
vi är inte här för att känna på snålblåsten.
Vad har ni för Panini-spelare i Polen?
Ja, det finns bara en för mig, Matty Cash. Han har fått smeknamnet Polens Cafu. Och jag behöver inte mer än det.
Nej.
Jag fastnar för Glick, för att han känns som en riktigt rosslig gubbe nu. Han bara han hasar sig in i ännu en turnering, för de får inte fram några andra mittbackar. Han är så trött på det. De bara, kan du inte köra 1 år till i Benevento? Han är kvar där i Serie B. Och bara, men du vet, han gör bara så mycket dad noises.
Okej, kan man
försöka samla ihop sin kropp till en match till. Och bara, fan liksom. Så där, jag tar Kamil Glick.
Men du sjuka att han bara är 34.
Är han bara 34?
Alltså, jag tänker att han är 10 år äldre. Han är fan bara 34.
Ja, han är ett VM till i sig.
Ja, absolut.
Ja, då är han ju där.
Glick inte klar.
Han ska fortsätta.
De lägger honom i sådana här kryokammare, ja, liksom, mellan mästerskapen.
Ja, de fryser väl ner honom bara.
Ja, men det är en kryokammare.
Det är en kryokammare, ja, förlåt. Ja, jag är inte med på de här medicinska termerna.
Nej, det behöver du doktor Landén för.
Hur går det i Sveriges grupp då, som jag döpt den här till?
Argentina tar den ändå. De är för bra i år.
Ja.
För mycket.
Kanske går rent.
Och jag tror ändå att Mexiko kniper andra platsen.
Ja, men där har jag Polen. Polen, Mexiko, Saudi.
Vi får se hur det går. Vi hörs snart igen i podden som heter Mundial. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Tack ska du ha.
Tack för tacket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.